sätter igång dig nu så. Och jag bara, okej, okay. Men jag ska till IKEA idag. Det har jag inte planerat.
Men hej, den är du ju. Välkommen in till mig. Nu har ju du satt på podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej kära lyssnare och välkommen till Förlösande samtal. Podden som handlar om graviditet, förlossningar och föräldraskap. Veckans gäst är Maria som är en i duon Bonuspappan och Plusmamman som poddar om bonusfamiljeliv med lite olika infallsvinklar och en massa intressanta spännande gäster varje vecka. Jag gästade deras podd för några månader sedan. Jag tror att det var typ augusti-september förra året. Och man känner sig direkt väldigt varmt välkommen i deras stora, stora bonusfamiljs poddfamilj. Och de är två väldigt varma och fina, hjärtliga människor som är härliga att lära känna. Så att jag är jätteglad att jag kom in i deras liv eller att de kom in i mitt liv. Och då när vi satt och pratade om min tjänst som förlossningsförberedande stöd och vad jag kan göra bland annat för bonusfamiljer, så sa Maria att hon hade haft en väldigt tuff första förlossning. Så att jag var ju såklart intresserad av att höra mer om den. Och här berättar hon mer om den. Och om massa andra upplevelser som hon har haft med sina fyra förlossningar. Helt fantastiskt. Fyra stycken kejsarfödslar har Maria haft. Och de får ni höra om här och nu. Idag så är det faktiskt 10:e avsnittet. Så att äntligen så blir podden tvåsiffrig. Hej Maria.
Hej Lotta.
Vi träffades ju första gången i din och din blivande mans podd.
Precis. Ja. Du har varit med som gäst i Bonuspappan och Plusmamman.
Ni tog ju min podd oskuld.
Ja, och vi har tagit så många poddoskulder nu så att jag börjar känna mig som en hingst nästan.
Ja, en poddhingst.
Ja, en poddhingst.
Hur kommer det sig att ni börjar med den podden?
Martin hade lite slentrian, en liten svacka i sitt liv precis då. Och lite tråkigt, så han sa att kan vi inte göra en podd? Och då sa jag, jo det kan vi göra. Men då ska den handla om livet i vår bonusfamilj.
Mm. Mm. Vad kul. Och det var på direkt?
Ja, väldigt direkt. Vi träffades och var ute åt på restaurang den dagen. Och vi bestämde oss där och då och sen gick vi hem och hängde upp lite mikrofoner och började spela in samma kväll.
Mm. Ni har ju mycket kopplingar till bonusfamiljen, men inte så här. Jo, men ni pratar mycket i introna om liksom er, om ert liv och hur.
Ja, precis, innan. Vi brukar ju ha en gäst i varje avsnitt nu för tiden. Och sektionen innan så pratar vi lite om hur veckan har varit och så.
Mm.
Beskrivningen är ju livet i bonusfamiljen med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Mm.
Nästan allt är relationer faktiskt. Så man kan nästan ha med sig vad som helst.
Men hur lever ni? Ni två ska snart gifta er.
Ja.
Mm.
Och jag har ju fyra barn med två olika pappor sedan tidigare. Och Martin har inga biologiska barn, så han är ju bara bonuspappa.
Mm. Inte så bara.
Nej, han är världens bästa bonuspappa.
Mm. Mm. Men dina barn, hur gamla är de?
Nu när de har fyllt färdigt i år så brukar jag säga då är de 15, 16, 17, de tre äldsta som har en pappa.
Mm.
Och sen så har vi en som vi alltid kommer kalla för minsting, men hon blir ju 9 i år.
Mm.
Men hon är ju allas våra minsting. Sedan har hon en brorsa som fyller 13 i år, som jag har ju varit bonusmamma till honom under en längre tid av hans liv. Så vi räknar ju in honom i klanen lite grann så.
Mm. Har de också syskon, småsyskon? Några av dem som inte är dina liksom?
Kevin har en stora syster, har han. Och nu har ju Helle då, som är vår minsta, och hennes brorsa Kevin, de har en bonusmamma.
Mm.
Men hon har inga barn sedan tidigare och kommer troligen kanske inte att få några barn heller. Så att då är hon bonusmamma. Men...
Mm, just det. Det är rörigt det där.
Ja, det och sen så har ju Kevin en mamma i sin tur. Och där har han ju stora syster Ping, eller Kaylee kallas hon för nu. Och hon och Kevins mamma har ju en ny relation också. Och han har en dotter.
Mm.
Så att det... En bonusfamilj är ju enormt stor faktiskt.
Det blir ju det. Mm. Det var ju som vi pratade om när vi såg sig helgen. Det här med att man ska ta semester utifrån.
Ja, herregud.
Så här, flera led när den nyas, eller exets nyas mammas brorsa kan ta semester.
Så att de
kan...
Ja, precis. Det är jätteviktigt.
Ja.
Det är en hel vetenskap.
Ja. När jag kom till er och skulle prata om min roll som förlossningsförberedande stöd.
Mm.
Då sa du så här: åh, jag skulle ju ha behövt dig när jag födde barn.
Ja, precis. Jag tycker att alla skulle behöva det. Det hade, skulle ha varit obligatoriskt att få ha någon klok kvinna med sig, eller man, men kvinna gärna.
Mm.
För de vet ju hur det är att föda barn och så också. Jag hade för det första inte alls tänkt kejsarsnitt överhuvudtaget. Och så blev det en sån kaotisk händelse för mig som sen spinnade in mig i en förlossningsdepression dessutom.
Precis, var du ung när du...
Nej, jag var ju inte ung, men nu för tiden så var jag faktiskt ung. Jag var 25 och på BB var jag ju bland de yngre liksom.
Mm.
Så att, och nu är många av mina väninnor nu i 40-årsåldern föder ju sina barn nu. Så på sätt och vis var jag ung, även om man inte kan tycka att 25 är så speciellt ungt.
Mm. Berätta vad som hände. Du... skulle föda barn och du hade bara tänkt att så här, man föder väl barn,
ja, precis.
Vaginalt. Och det,
ja, nej, men jag var ju gift då och vi hade gjort allting rätt. Vi hade som gift oss och levt tillsammans ett tag och varit ute och rest. Och så ville vi ha barn, så vi verkligen så här, bara längtade och läste miljarders gravidtidningar. Och sen så visade det sig att hon ville ju inte komma ut. I magen, hon fortsatte och hade det bra där inne. Så 18 dagar över tiden gick jag.
Oh,
så jag var ju nog på min tredje sån här överburenhetskontroll då.
Just det.
Och då var jag ju så här, bara, nej men, tänkte jag, men det kommer vara samma som alla de andra gångerna. Så att jag ska väl åka hem igen och vi ska åka till Ikea typ. Så hade jag bestämt. Då när jag hade gått 18 dagar över tiden så blev det plötsligt väldigt så här, nej men vi sätter igång dig nu så. Och jag bara, okej, okay. Men jag ska till Ikea idag. Det har jag inte planerat. Så, och sen då när de försökte sätta igång mig så funkade det inte. Och då blev det plötsligt väldigt hastigt. Och så bara pratade de nästan, det kändes så i alla fall. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv, de gjorde säkert allting alldeles korrekt. Men det kändes som de liksom mer så här casual, ja men det blir kejsarsnitt. Sådär liksom, alltså. Jag kände verkligen inte, och jag bara, hallå, vad? Jag har inte läst på om detta, jag vet inte, det har jag inte räknat med.
Nej.
Jag minns att min känsla var att jag kände mig våldtagen.
Mm.
Alltså alla människor som kom in och tryckte upp sina händer både här och där. Jag kände att det var ingen som pratade med mig direkt. De bara pytsade runt mig och tog tester och sådär. Så då hade det varit jätteskönt att ha tillgång till en förlossningsförberedande stödperson. Mm.
Ja, precis. Och framförallt så tänker jag innan att det jag jobbar med mycket är ju liksom inför att man ska kunna tänka tanken. Så då hade ju du vetat om att så här, det kan bli ett akut snitt. Och hur går det till då? Vilka är det som kommer in i rummet? Och vilken roll har din partner då? Och vilka, liksom, hur går det till? Man sätter en kateter och man hänger på ett dropp eller... Liksom, vilka gånger är det som det behöver gå jättefort och när får man sova och när får man vara vaken och får partnern vara med och sådär.
Mm.
Liksom hur det går till.
Mm.
Och det blir ju ett väldigt trauma om man inte har liksom ens tänkt tanken på att det här skulle kunna hända. Och så kommer det ju in mycket folk i rummet, det är som du säger. Och det är oftast att folk är så himla fokuserade på det de gör. Så att det finns ju kanske inte alltid så många som hinner prata med er om vad som händer. Liksom.
Nej, men så var det. Att jag blev så chockad över att det var nästan på gång med kejsarsnittet innan någon ens berätt, kanske ens sa ordet snitt. Så jag liksom fick fråga, vad menar ni nu? Mm. Och då sa ja, men det blir ett kejsarsnitt. Och då hade de ju redan gjort en massa förberedelser innan de ens liksom hade sagt till mig att det blir ett snitt.
Just det.
Så det var inte urakut, det var bara akut.
Mm, du sov inte.
Nej, jag sov inte på det första. Alltså jag var så i chock på något sätt och inte visste vad som var på gång. Så var det nästan ännu mer chockerande för mig när någon som skulle då hastigt berätta att ja, men vi kommer att skära i dig nu. Du kommer inte att känna någonting, men du kommer vara vaken. Jag bara, va? Va? Alltså det blev väldigt så. Alltså, jag blev väldigt, alltså dels så kände jag mig våldtagen som jag sa innan, och det så kände jag mig som att okej, de dödar mig nu. Alltså det var den tanken i mitt huvud som gick runt, att okej, nu dör jag här.
Den här igångsättningen, hade du liksom gått långt? Hade du liksom hunnit få verkar?
Nej, liksom... inga verkar eller någonting, utan det var att de märkte att hennes hjärtljud gick ner.
Ja,
så att, alltså de hade gjort något slags försök. Jag tror inte att vattnet hade gått. Det var väldigt så här lummigt. Det var ingen som direkt berättade vad de gjorde, utan de bara gjorde en massa saker med mig, kändes det som.
Så du upplever liksom inte... Hur mådde hon när hon kom ut?
Det jag minns var att det blev ju lite halvakut då, så att han lyckades snitta henne liksom i pannan. Så hon hade ett litet snitt i pannan som hon faktiskt fortfarande har ett ärr efter, som är lite rolig. Ja, precis, en rolig berättelse för henne. Och nej, hon mådde bra och skrek och så, så att det, där kände jag ju inte direkt att då var allting bra precis då.
Hennes pappa, var han med
ja, hela den här resan? Det var han ju. Han var ju helt, alltså han höll ju på att svimma. De fick ju sätta honom ner, för han höll ju på att falla av stolen där, eller ja, vit som ett lakan.
Och när ni har pratat om det efteråt, upplever han det på samma sätt också? Att det liksom inte var någon som han pratade med honom?
Ja, det var ju ännu mer så för honom, antar jag. Att jag tror inte ens att ska du vara med? Ja. Alltså, det var ju ingen direkt att han fick något val om han skulle vara med eller inte nästan. Och det var väl ännu mindre så att om han pratade med honom,
just det,
vad som hände.
Och ni fick ingen liksom, något erbjudande om att prata om vad som hade hänt efteråt?
Nej, inte i första skedet så. Då behandlades det väl som en helt vanlig att...
Att det var ett snitt och
barnet mådde bra. Och jag var ju så oförberedd, så här efterhand kan jag ju se det på ett annat sätt. Jag var ju så oförberedd på att jag skulle vara ledsen liksom, eller nedstämd. För jag hade ju längtat efter barnet. Det var ju verkligen ett efterlängtat barn. Och jag gick ju, jag blev ju så deprimerad och kunde inte sova. Och kände så här extremt obehagliga krypningar, som att jag hade en slags... panikångest kallar jag ju det så här efterhand. Jag låg och höll min mamma i handen och grät och grät och grät och grät. Först fick jag ju för mig att nej, men jag ska hem. Direkt i Varberg så är det faktiskt så att vi får ligga kvar ganska länge om vi är snittade speciellt. Nästan en vecka. Det har ni inte här i Stockholm vad jag förstår.
Nej, 3 dagar brukar jag säga.
Men jag vill ju hem efter första dagen. Liksom. Alltså bara jag vaknar. Nej, jag ska hem liksom. Så jag åkte, och de kunde inte hålla kvar mig, så jag åkte ju faktiskt hem väldigt tidigt, men mådde så fruktansvärt dåligt hemma. Så jag tror det var min man som ringde, och så då fick vi komma tillbaka till BB ett tag och var där. Och sen, men sen, och då var vi där några dagar, och sen åkte vi hem igen och mådde jag fortfarande väldigt dåligt.
Och jag förstår att det är ganska dimmigt.
Det är väldigt dimmigt. Jag minns liksom bara att jag kunde inte amma ordentligt, och Varbergs sjukhus är så väldigt profilerat som att vi är det finaste amnings, alltså vi är amningsvänliga. Det skulle vara, det var väldigt så att ammade du inte så var du nästan en dålig mamma. Och det gav mig också en väldig panik, det här att amningshysterin som var på något sätt. Att jag fick inte sova och blev bara knäppare och knäppare ungefär.
Och det var ingen som, när ni kom tillbaka till BB där, det var ingen som plockade upp då? Att ni liksom mådde dåligt?
Nej, jag fick en spruta minst, jag sa att jag kunde sova en natt eller vad det var. Något mildare sömnmedel såklart, eftersom jag ammade. Men, och då blev jag ju som lite lugnare av att jag kunde slappna av. För innan det så kunde jag liksom inte slappna av. Jag var, jag brukar, det jag minns var det här krypandet liksom i benen och armarna, det som bara kröp i mig att någonting kändes fel.
Ja, usch. Du fick inte direkt någon hjälp?
Nej, jag upplevde ju att jag försökte berätta att jag var nedstämd och att jag liksom inte kunde ta till mig Saga då. Och att det kändes jättekonstigt eftersom jag verkligen hade längtat efter henne. Dels så var amningen så himla jobbig så att den, då när jag hade henne i famnen så var det ju bara jobbigt liksom. Så det blir som en,
att du förväntades någonting av dig.
Ja, det blir som inte så att jag satt där och tittade mitt lilla barn djupt i ögonen och höll hennes små händer eller någonting. Det var så här, åh, nu ska jag amma igen. Mm. Och sen så bara, åh, när jag hade då liksom försökt kämpa så nej men ta henne nu. Och jag som person är ju väldigt kärleksfull och som närhet och sådär, så att hela det var ju väldigt okaraktäristiskt för mig. Jag blev bemött mer av att ja, men man kan må så här och så att, och jag visste inte, alltså jag kände verkligen att jag hade ingen information. Jag hade bara tänkt att ja, men det är jobbigt att föda barn, det kommer göra ont utav bara helvetet. Det förstod jag liksom. Men allt det här då som nej, nu blev det ingen vaginal. Och jag hade inte ont utav bara helvete. Jag hade liksom bara stort sår på magen som gör ont på ett helt annat sätt. Så vi åkte ju hem igen sen. När liksom allting var okej efter 4 dagar eller så. Från BB och var hemma. Och jag hade som panikångest. Och mamma och pappa kom och bodde hos oss och tog hand om Saga. Till slut så var det min svägerska faktiskt som förstod att det här är inte bara 3 dagars blues liksom, utan det här är någonting allvarligare. För det hade gått flera veckor och jag hade inte direkt, ja, jag bara låg och grät liksom. Och då tog hon med mig till sjukhus. Jag minns inte heller det jättemycket, men till slut så fick jag någon medicin helt enkelt som gjorde att någonting hände, att jag kunde ta till mig Saga och bli mamma. Så jag blev liksom inte mamma förrän kanske 4 veckor senare efter jag hade fött. Då blev jag mamma och sen så trappade jag ut medicinen och sen har inte jag tagit något sådant.
Men ingen samtalshjälp eller?
Nej, inte direkt faktiskt. Inte direkt samtalshjälp heller. Så att nu när jag sitter här och pratar med dig så är det ju faktiskt så att jag har inte bearbetat just det. Alltså jag har inte gått till någon och pratat om just det. Det här med den upplevelsen. Och sen då när jag födde barn 2, då tänkte jag att det får inte bli så här igen.
Precis.
Att jag blir knäpp. Så dels så blev det ett planerat snitt. Så att jag visste exakt. Och sen så bad jag redan liksom från början att om jag känner den här krypande känslan igen så vill jag gärna ha något lugnande redan i det läget. Och det fick jag och den förlossningen blev fantastisk liksom.
Ja, bra.
Och då var jag förberedd, då visste jag själv. Så att då hade jag en handlingsplan för mig.
Precis, och du visste hur det skulle gå till. Och man brukar ju få något informationsmöte innan liksom, också om hur det ska gå till när det är planerade snitt.
Ja, precis. Allting blir ju helt annorlunda.
Vad bra. Och då kändes det annorlunda efteråt också.
Ja, det är så läkt. Jag är ju fantastiskt mycket snabbare. För jag tänker att kropp och själ hänger ihop.
Ja.
Så det tog ju dels att jag mådde så dåligt i första. Så läkte jag ju jättedåligt. Det här stora såret tog jättelång tid att läka. Antagligen för att jag mådde så dåligt som jag gjorde. Och sen med andra snittet så var det nästan så att jag kunde liksom hoppa upp i sängen direkt och sätta mig efter och läkte jättesnabbt.
Och sen har du de andra 2 barnen har också varit planerade snitt.
Det blir det ju då eftersom då blir det 3:e snittet med barn nummer 3 och då får man inte välja själv längre. Och där blir jag helt sövd faktiskt för att narkosläkaren kunde inte sätta bedövningen ordentligt. Så då blir jag helt sövd på 3:e.
Hur kändes det då?
Ja, alltså det är ju en speciell upplevelse att vakna upp och här är ditt barn.
Just det.
Så här, varsågod, det här är ditt barn.
Ja.
Men det var ändå väldigt lugn och fin. Och vi pratade ju efterhand så här så säger vi, ja, det var din pappa som höll dig de första timmarna när jag låg och sov. Liksom. Och tycker hon är lite mysigt att höra och så. Så att det tycker jag inte har varit några problem så direkt.
Nej.
Nej.
Och fjärde barnet, det var ett vanligt.
Ja, precis. Jag brukar säga att första barnet kom ju som ett oplanerat akut snitt.
Mm.
Det andra barnet är ju ett planerat snitt.
Mm.
Det tredje barnet var ett planerat snitt, men jag fick verkar faktiskt.
Ja, du fick det.
Ja, så att hon kom en vecka tidigare. Så hon var ju ett,
så det blev egentligen
ett akut snitt. Fast planerat snitt.
Mm.
Och sista barnet var ett planerat och kom precis på rätt dag när hon skulle och allting. Så det var inga problem alls där.
Men då har hon fått verka med tredje barnet. Det är ju intressant.
Det fick jag.
Det känns som att det är enda gången då du har fått det.
Ja, precis. Att jag har fått lite släng av det. Att fått känna hur det känns med verkar.
Hur länge hann de höll i sig innan du fick?
Jag började känna, det kändes konstigt. Jag jobbade den dagen till och med. Det var inte meningen, jag skulle jobba. Jag hade sagt till min chef att jag behöver nog 2 veckors ledigt innan jag ska föda. Men så fick de lite kris, så de frågade mig, men kan du jobba så att det är 1 vecka innan? Och jag mådde bra och så.
Mm.
Så när jag cyklade ner till jobbet så kände jag, det här känns konstigt på något sätt. Och så tyckte jag att det var lite så här, någonting annorlunda. Någon slämproppen tror jag gick eller något sådär. Men det var inte så att det forsade något vatten, men någonting var det. Så jag ringde min kollega och sa, alltså du, jag tror att jag kommer föda barn idag. Kan du komma lite tidigare? Och det skrattade vi mycket åt sen, och hon kom och tidigare så att jag kunde åka iväg till sjukhuset. Och så det var ju 12:00 och sen började ju verkarna sätta igång, och så trodde de att de skulle avta.
Mm.
Så de lät ju mig ligga där och hoppades på att de skulle avta, men det gjorde de ju inte. Så 9:00 på kvällen sen fick de förstå att nej, men vi måste nog sätta igång det här, det kommer, eller sätta igång med snittet.
Mm.
Det kommer inte att avta.
Just det.
Så jag tyckte det var rent taskigt.
Det ser man. Det var 4 stycken olika typer av snitt i alla fall.
Ja, precis. Jag har upplevt dem. De alla flesta. Inte urakut har jag ju inte upplevt.
Nej.
Nej. Men det blev ju då lite, med hon som kom en vecka tidigt, så blev det lite halvakut.
Mm.
Så att de sövde hela mig då.
Just det.
Mm.
När du tänker på liksom förlossningar så rent spontant, då tänker jag att du kanske inte har så jätteroliga tankar om det.
Nej, alltså jo, alltså, eftersom andra förlossningen blev så pass bra, så kan jag ändå liksom tycka att det var okej. Och eftersom det var samma läkare alla 4 barnen faktiskt, så vid 4:e barnet så har jag liksom förlåtit honom på något sätt. Men jag har liksom haft en väldigt hatkärlek till honom.
Just det nämnde du för mig.
Ja, att han har ju ändå hjälpt alla mina 4 barn till livet. Men just det här att jag kände mig så överkörd och våldtagen i den första. Men han är ju en väldigt duktig läkare. Så han har ju gjort det han ska.
Mm.
Så att jag kan inte säga någonting annat om det. Så på 4:e kände jag att nej, men det är okej. Han är förlåten. Ja, han är förlåten.
Har du sagt det till honom?
Nej, det har jag inte. Får se, jag springer på honom.
Mm. Då kanske du får säga det.
Ja, jag har förlåtit dig. Jag
bara, för att du våldtog mig.
Ja, precis. Jag förlåter dig för att du våldtog mig. Men tack för att du, vad heter det, förlöste mina barn.
Har du och hon pratat om den här upplevelsen utifrån ditt perspektiv någonting?
Det är mycket som kommer upp nu i vårt samtal här faktiskt. Att jag har ju pratat om det, men så funderar jag, har jag verkligen gjort det? Har jag verkligen? Hon är ju 17 nu, så att hon skulle absolut kunna vara mottaglig för att prata om det. Jag brukar berätta en sån här sagolik berättelse för henne istället, för varje, när de fyller år så berättar jag om deras förlossningsberättelse. Och då brukar jag säga det att, för hon har ett väldigt stort R i baksidan på huvudet, där det inte växer något hår och så. Och då säger jag, det är för att det är där änglarna kysste dig när de skickade tillbaka dig till mig, för att hennes hjärtljud gick ju ner och så. Och då brukar jag säga det så här lite dramatiskt, att ja, men då var du liksom på väg iväg från oss, men då änglarna tyckte att nej, men du ska få vara hos dina föräldrar ändå, så då kysste de henne i nacken, och det är därför hon har det här ärret, och så blev hon född då.
Vad fint.
Ja,
jättefin berättelse.
Ja, det är hennes änglamärke, för att hon själv tyckte att märket var lite så här fult, men att det var ett änglamärke var ju ändå lite
det är lite
en vacker berättelse.
Men ja,
då blir det en annan berättelse.
Ja, precis. Nu bara, jag var asledsen hela tiden när du föddes.
Ja.
Nej, men jag men tror alltså, att jag har nuddat vid det. Men jag kan
fort ändå. En förlossningsdepression kan ju vara mycket längre.
Ja, absolut.
Så. Och jag tänker att det här med liksom anknytning och trygghet och närhet på det sättet. Mm. Det är ju liksom, jag tror att man säger liksom upp till 3 år som man har de här riktigt viktigt grundläggande anknytningsrelationerna och personerna liksom som kan komma in i ens liv.
Precis, när jag hade ju faktiskt väldigt, då kändes det extremt länge när jag minns det, när jag var i det, att det kändes så fruktansvärt lång tid. Varenda minut var ju som 2 månader ungefär. Men jag hade ju faktiskt väldigt tur och att det vände så och att jag kunde ta till mig henne sen. Och sen har hon ju fått en väldigt nära relation till sin mormor och morfar som de var där väldigt mycket och i början. Så de har också väldigt speciellt band.
Precis, och det är jättefint också. Och man behöver ju liksom inte, alltså jag tänker att det räcker med att man är där. Sen så tror jag att det kan ju vara mer din upplevelse av att du inte kunde ta till dig henne. Men att hon inte upplevde det. För hon har liksom hört din röst, hon har sett dig.
Precis.
Och man kan ju tycka att det är anknytningspersonen när det är någon som liksom kommer dit tillräckligt ofta. Det är det handlar om. Att vara där tillräckligt ofta. En person som dyker upp som mormor och morfar eller så. Så blir man ju en anknytningsperson. Liksom.
Ja, precis. Så hon var ju väldigt Jag vet att morfar gick och bar henne liksom hela nätterna igenom då när jag låg där och grät, så gick han ju bar på henne och gungade henne så att hon var ju verkligen omhuldad även om jag var lite frånvarande. Jag tog ju inte till mig mitt första barn. Jag hade ju inte henne hud mot hud. Eller jag, det blir som en påtvingad hud mot hud, men det känns som att just att de la henne ändå till, även om jag inte kunde vara med i det här, så gjorde det nog någonting för henne, för hon är ju trygg och så. Och skötte sig exemplariskt faktiskt. Det var inte så att jag fick ett skrikigt barn eller så, utan hon var jättelugn och fin som bebis.
Minns du vad du tänkte då liksom? Minns du att det var så som du förklarade, att så här, ja men varför kan jag inte vara glad? Var det inte så? Jag har ju längtat efter det här.
Ja, precis. Jag var jättechockad över att jag inte var glad. För att det fanns inte på kartan att jag inte skulle vara glad. Och hon var ju dessutom hel och frisk och hade liksom allt. Hon var dessutom liksom assöt. Alltså jag vet att alla älskar sina barn, men hon hade mycket hår och mörka, stora mörka ögon. Och var världens snällaste bebis också. Skrek nästan inte liksom. Bara helt, så att det var jättekonstigt. Och alla andra kom och så tyckte att åh, men gud vad söt hon är och vad underbart. Och jag bara, nej, inte en känsla av att det var underbart. Och då var det ju ingenting som var jobbigt egentligen. Så det var jättekonstigt. Hade det varit så att hon hade skrikit extremt mycket eller någonting, så hade jag kunnat, åh, men gud vad jobbigt det är att ha ett barn. Men hon var ju inte jobbig, så det var bara i mig. Det var någonting som inte var som det skulle.
Uppfattade du någon gång just då, alltså inför själva kejsarsnittet när allting var så rörigt, att det var liksom fara och färde för hennes liv, att hjärtljuden hade gått ner? Var det någon som, kan du uppfatta det någonstans, att det var det som hände?
Nej, det förstod jag inte. Eller det var också någon som bara liksom sas till mig så här liksom i förbifarten, att nu är det bråttom, nu går hennes hjärtljud ner. Så det var ingen som liksom berättade för mig ifall det var, hur farligt det var eller så att, och jag uppfattade inte så, utan jag var mer liksom rädd för att de ska skära i mig nu och jag kommer vara vaken. Hur går det ihop? Hur kan du, det förstod jag ju inte ens då. Sen efter,
och du skulle ju bara vara på IKEA.
Ja, jag ska till IKEA och nu ska de,
och nu ska de skära.
Ja, men att just att det här, jag tror att det hade jag varit hjälpt av att veta det innan, att man kan skära i en människa och den är vaken. Alltså jag visste inte ens det, att det var möjligt att man kunde vara vaken under en sån operation.
Nej, det är klart, vet man inte det, då är det ju en så här, skära upp magen är ju väldigt.
Ja, så att jag minns bara att jag hade en väldigt så här döds liksom, de ska skära i mig nu, och att jag trodde på något sätt att antingen så kommer jag känna den här enorma att de skär, eller så dör jag. Det var den konstiga tanken som var i mitt huvud just då.
Mm. Och då tänker jag så här, att det är inte så konstigt då att man har panikångest för att man bearbetar sin egen död.
Mm.
Och sitt barns död kanske.
Mm.
Men framförallt sin egen död efteråt.
Mm.
Att även om du faktiskt inte dog och gick bra, allt gick bra liksom, mm. så var det din tanke att nu kommer jag typ dö.
Jo, men jag minns att jag skrek till Anders typ så här bara, hon ska heta Saga liksom, eller om blir din flicka ska hon heta Saga, ta hand om henne. Alltså det var, alltså jag var väl inte riktigt vid mina sinnesfulla, men det var så här, bara ta hand om henne. Jag kände att jag kommer dö nu, tänkte jag.
Mm. Och det är ju jättehemskt och det är ju otroligt konstigt att man inte får, eller liksom erbjuds eller nästan påtvingas,
ja,
samtalsterapi efter en sån upplevelse.
Ja, nu i efterhand när jag själv vet hur mycket samtal och ger, alltså i alla livets skeden, så tycker jag det är jättekonstigt att man inte i jättemånga saker i livet får samtal.
Precis.
Det har ju varit fler saker som jag tänker är förvånande. Varför får man? Man skulle få det liksom från BB. Skulle man ha en samtalsterapeut? Liksom. Det här är ditt BVC. Får man ju.
Mm.
Och det här är din samtalsterapeut. Skulle det vara ungefär bara...
Precis, de närmsta 18 åren.
Ja,
ja,
absolut. Det är jag helt för.
Ja, men jag är också... Alltså, jag tänker att det är ju olika på olika sjukhus och sådär, men oftast nu för tiden så blir man ju liksom, de flesta, jag vet att det inte är alla tyvärr, men de flesta får ju gå igenom sin förlossning efteråt med en barnmorska eller så, någon på BB liksom. Mm. Men det är ju enligt mig ganska faktiskt menlöst,
mm,
därför att du har fortfarande liksom inte landat när du ligger på BB de första dagarna eller första veckan. Du har inte hunnit lära känna ditt barn, du har inte hunnit landa i att bli förälder. Och även om man inte ens har haft en traumatisk förlossning så är man fortfarande helt omtumlad och känner sig liksom överkörd och man har haft ont och man är trött och det är mycket hormoner i kroppen och mycket känslor och lyckorus eller vad den liksom, eller inte lyckorus eller vad som helst liksom.
Mm.
Så att det är väldigt svårt att ta till sig det. Alltså, min upplevelse är att de allra flesta börjar liksom landa, att det dyker upp frågor när man kommer hem och sen så håller det på nästan upp till ett halvår att man säger, nej men vad hände där, och just det där, jag hörde ju den där låten och varför var det en radio på eller stod den på hela tiden eller vilken ordning var det nu och när kom de in och vad hände sen och varför fick jag egentligen den där sprutan och liksom.
Mm.
Så att jag tycker att man borde få gå igenom ett halvår efter liksom, och att det borde vara obligatoriskt med, för alla, även om man inte upplevt det traumatiskt. Och de som vi inom förlossningsvården upplever att det här var traumatiskt för dig, då ska liksom vi bestämma det då, att det här var traumatiskt för dig. Ibland så tycker inte vi att det har varit en traumatisk förlossning, för det är så naturligt för oss som din första. Kanske inte alls var så himla konstigt för den personalen
som jobbade. Nej, det har jag också tänkt, att de gjorde bara sitt jobb.
Så ja, och de har gjort liksom ingenting som, att det händer ganska ofta, att så här, nu gör vi det här liksom. Mm. Så det är ju svårt för oss att avgöra vad som blir knasigt och jobbigt och svårt för er liksom.
Ja, och så står det ju också liksom, nej men det gick bra, alltså allting gick bra, barnet lever och liksom, mamman lever. Och så att, det är ju svårt att förstå kanske att vad som händer i de olika förlossningarna.
Och det tycker jag också är en liksom... Ibland så kan det nästan vara kränkande, tycker jag, att man sådär, ja men vadå, det gick ju bra.
Mm. Ja, precis. Och själv känner man sig helt bara, jag känner mig våldtagen, jag känner mig överkörd, jag känner mig misshandlad.
Och ett sår på magen, ja, och ett barn som man inte riktigt kan liksom ta till sig och vara lycklig över.
Ja, när det här såret på magen minns jag också var så här fruktansvärt liksom. Jag tyckte det var så äckligt och ja, jättekonstigt var det.
Mm.
Jag var inte alls beredd på det.
Nej, för man hade ju hört liksom massa andra på ett övergrepp ändå som
har skett. Men man hade ju hört massa andra liksom bara, ja men du kommer få gå med blöja och så det var ju inga problem för mig. Jag har ju inte fött ett enda barn vaginalt.
Nej.
Så att allt det som alla andra pratade om, att om de sprack eller om de syddes eller sånt, det kunde inte jag relatera till. Och det är fortfarande så att jag är ju inte i majoritet när jag pratar om min förlossning, utan det är oftast, i alla fall hos oss på landet, så föder man vaginalt liksom.
Mm. Och Sverige överhuvudtaget vill ju gärna det. Har du fått rekommendationen att inte bli gravid igen nu?
Ja. Mm. Ja, ja, det fick jag ju egentligen efter andra.
Mm.
För jag har även en tunn livmoder.
Mm.
Ja, så att Ivalin var ju född på nåder. Och Helle födde jag ju liksom helt tvärt emot dem. Så det är ju 50% chans att du dör, sa de till mig ungefär.
Oj.
Ja.
Men det var inget att bearbeta.
Nej, jag var bara, jag ska ha ett barn till. Mm. Det var bara så. Och sen så, då fick jag ju räcka. Då jag, sydde de ihop någonting eller vad de nu gjorde där inne.
Mm. Utan att typ ens fråga.
Ja, nästan. Nej, men det kändes ju faktiskt så att jag fick ju skriva på papper.
Mm.
Men det var ju så att det fanns ju inget utrymme för att jag skulle få välja nästan.
Nej.
Så ibland så bara, jag skulle inte ha skrivit på det där pappret. Så här, mm. Det är klart att det räddade säkert mitt liv. Annars kanske jag hade försökt få fler barn och så hade jag kanske dött.
Ja, precis. Det är ju lite otäckt för mig.
Mm.
Om man dels har tung livmodervägg och det är väldigt ärrigt och svårt. Mm. Och liksom, ja, det är faktiskt svårt ur det perspektivet.
Ja. Så även, men det kan vara så här, även om man har fått fyra barn och då tänker man, nej, de tog min sista chans att få fler barn. Mm. Men det är klart att de vet det bättre.
Ja, annars kanske de fyra som du har inte skulle få någon mamma.
Precis, så det var ju de två sista får jag ändå vara extra tacksam för.
Fast ändå så förstår jag tanken att man inte liksom har något val. Mm. Liksom. Hur har det gått med amningen då, med de andra?
Med andra då, då var jag väldigt så här, nej, om inte jag klarar det här så klarar inte jag det här. Jag var mycket tuffare liksom. Mm. Jag hade köpt ersättningsformula och allting så att jag tänkte, jag ska inte plåga mig på samma sätt som jag har gjort med första. Och liksom amma till varje pris.
Nej,
ja, och då så det har varit väldigt olika. Saga ammade jag ju bara 3-4 månader för att det var som plåga med min äldsta.
Mm.
Att,
och det blev aldrig bra.
Nej, det blev liksom aldrig bra. Mm. Med min andra då så var jag förberedd och hade både och. Så att då blev liksom själva amningen blev bra. Men jag gav honom tillägg också.
Mm.
Så att han är uppväxt, han har ju världens tjockaste bebis. Mm. Och nu är han världens tunnaste. Eller han är inte tunn, men han är smalast i familjen. Och han både ammade jag och gav tillägg. Och sen min tredje ammade jag nog i 8 månader faktiskt. Mm. Och inget tillägg. Utan bara ammade, för då var jag så pass lugn.
Trygg i det.
Trygg i det, att jag visste att jag kunde ge tillägg om jag ville, men jag gjorde aldrig det. Och hon överlevde. Och sen med mitt fjärde barn, då var det amning bonanza. Då ammade jag henne tills strax innan hon fyllde 2.
Mm. Jaha,
så då var det så här verkligen. Ja, det var verkligen så här, vi brukar säga, vi levde i som en slags symbios. Mm. Bara sov, jag sov när hon sov och när hon var vaken så, och sen ammade jag och jag, när vi skulle gå och lägga oss så la jag henne liksom vid sidan. Alltså jag med tutten i munnen nästan. Hon har inte haft napp, men hon har haft mig.
Mm, just det.
Så att jag har också, det har jag också gjort olika med alla fyra. Mm,
spännande. Mm. Var det svårt att sluta sen då, när ni väl slutade?
För henne var det. Mm. Alltså hon har ju länge så behövde hon så ligga och så här klämma på översidan av mitt bröst så här för att hon skulle kunna sova.
Mm.
Så att jag funderade med att hur länge hade hon, om jag inte hade slutat amma henne, under hur länge hon hade ammat mig då.
Ja.
Men det kändes.
Det är lite intressant att fundera över faktiskt.
Ja, men det kändes naturligt och sen har hon liksom. Men hon är väl den som gärna sover nära någon annan. Alltså hon tycker om att ligga i en stor hög och sova och vara nära. Liksom.
Mm, mm. Ja, spännande det där. Jag vet ju att du levde i en jättestökig relation med hennes pappa, yngsta barnets pappa.
Precis, yngsta barnets pappa. Då blev jag väldigt ensam i min graviditet och även i min förlossning. För att han mådde väldigt dåligt. Mm. Så han var väldigt inne i sitt och höll på att krascha med sitt företag. Och så att det var väldigt. Jag gick på alla kontroller och sånt själv och jag skrev även in mig på förlossningen själv. Det gjorde man ju en dag innan eftersom det var planerat snitt.
Mm.
Så jag kom dit själv och skrev in mig och kände mig. Sen kom han på förlossningen faktiskt och var med på förlossningen. Och jag minns att den dagen, alltså jag minns den som, det var helt fantastiskt. För att vi hade kaos i vårt liv med mycket dåliga saker som hände, med våld och elände. Så att jag brukar säga att hon stillade stormen när hon kom. Mm. Så att i 2 dagar så var det helt lugnt.
Mm.
Och sen så började det då igen såklart. Men de 2 dagarna var helt fantastiskt lugna. Och han var ju jätteglad när hon föddes och grät när han såg henne och så. Så att han har knutit an bra till sin dotter på det sättet faktiskt.
Men liksom gjorde det dig, för det låter nästan som att du har varit verkligen stark i den, att du liksom gjorde det som krävdes på något sätt istället för att bara rasa ihop.
Nej, jag har varit väldigt stark med henne liksom.
En bra grogrund för en ny förlossningsdepression eller liksom.
Ja, det kunde ju varit, men alltså hon, dels så kom hon som en enande liten enhet för vårat, vi var ju 2 familjer. Han hade ju ett barn sedan tidigare och jag hade barn sedan tidigare. Mm. Och han var ju en annan pappa än de andra 3. Så att hon enade ju familjen.
Mm.
Så hon enade som syskonen, de fick ett gemensamt syskon. Hon enade ju som tillfället då pappan och mig också, att det, vi fick ju det här fantastiska skatten tillsammans. Att det enade oss. Och sen också att hon och jag har ju levt i någon slags symbios, alltså även sen när det drog igång igen med våld och så, så har hon och jag, som jag sa, jag ammade henne väldigt länge. Och egentligen så kanske jag bara hade sprungit omkring och som varit uppstressad och ledsen och gråtit. Men då behövde jag ligga still. När hon ammade så behövde jag ju sitta still. Och då blev det liksom meditativt på något sätt. Alltså jag satt still och var still. Och det hjälpte mig. Att då fanns det ingenting annat. Då fanns inte allt det jobbiga runt omkring mig. Då var det bara vi 2 i våran bubbla. Helle och jag. Och så blev det ju länge. Ända till vi träffade Martin faktiskt. Att hon och jag levde som, vi brukar säga hon och jag, att vi var 1. Så att hon gav mig styrka och jag gav henne trygghet och fick tillbaka trygghet från henne på något sätt.
Vad fint. Hur var det att släppa in Martin i den relationen?
Det var ju väldigt roligt faktiskt, för att Helle träffade Martin väldigt tidigt. Och då var vi, man kan nästan säga att vi var inte ihop då, jag och Martin. Vi hade bara precis träffats. Och jag bad honom hjälpa mig med att flytta en ganska tung möbel. Och då var hon där, som vi var alltid tillsammans. Jag hade ju henne på heltid, bara henne. Så att, och då klickade ju de som ler och långhalm. Jag brukar säga att he had her at hello och she had him at hello. De var bara där. Så satt de ihop och var... Och det var hon som sa det till mig, att mamma, ska du inte fråga Martin ifall han kanske vill vara kär i dig? Det var hennes uppfattning om hur som liksom blir tillsammans. Så här, fråga honom. Och sen, jag hade en barnvakt då ibland när jag åkte iväg och gjorde, alltså, på möten och träffade människor och så. Och så hade jag träffat Martin då och kommit tillbaka och hämtade Helle hos barnvakten då, och då sa hon det. Frågade du honom? Gjorde du det? Och så, ja, jag frågade honom och han kan tänka sig att vara kär i mig. Så bara, skrek hon rakt ut, bara, ja, de är kära! Så hon var verkligen jättetaggad på.
Så hon enar alla personer?
Ja, hon är väldigt så. Hon är en enande enhet. Hon bara... Ja, hon ser människor och... Hon har, det är lite roligt, hon är ju minsta barnet och har 4 syskon, alltså hon har ju syskonbror också. Och det kan ju vara så att de kan ju så här, kanske ibland säga saker eller vara lite så här taskiga som stora syskon är. Men hon har aldrig någonsin sagt någonting elakt om varken sin storebror eller sina andra syskon som är mina barn då. Så att hon är ju väldigt så, jag blir en liten ängel. Även om hon har humör och temperament och så som ett helt vanligt barn, lite så att hon går omkring så, men hon är väldigt, tar till sig främmande människor och kan sätta sig och prata och se folk och sådär.
Men det har ju du också mycket. Du har ju den tiden som att du lyssnar och ser och helar liksom.
Det kanske är det. Jag kan se det i henne, kan jag se det. Jag kanske inte ser det i mig själv.
Jag tror jättemycket på det. Jag hörde en så fin beskrivning i, jag tror att det var Marie Mandelmann som sa det om Gustav. att han har fått så mycket kärlek när han växte upp.
Mm.
Så att han har så mycket, han är så full av kärlek som han kan liksom ge till andra.
Mm.
Och jag tyckte det var så fint.
En intressant sak är att, som du berättade, så var ju livet kaos runt mig när jag var gravid med min minsta Helle då. Så att jag grät faktiskt i princip varje dag under graviditeten. Så att hela tiden så tänkte jag att jag kommer föra världens ledsnaste bebis. Mm. Eftersom jag grät varje dag när hon låg i magen. Och det hände också andra ganska jobbiga saker under tiden hon låg i magen. Men när hon föddes så var hon ju verkligen en solstråle av kärlek och glädje och lycka. Så att det är ju faktiskt fantastiskt.
Ja, jag har ju träffat henne och sett lite av henne och sådär. Hon på era sociala medier och så. Hon verkar ju verkligen vara en sån sprudlande, glad unge.
Ja, det är hon verkligen.
Ja. Ja, det är spännande faktiskt. Kom där som en tröstare.
Mm.
Mm. Tack för att du berättade din historia.
Tack för att jag fick vara med och berätta.
Ja,
ja, vad roligt.
Och vad hör man er podd?
Vår podd som då heter Bonuspappan och Plusmamman hör man ju där man hör poddar i allmänhet. Men iTunes, Acast, vi ligger även på Hallands Nyheters webb www.hn.se.
Just det, och sen släpper ni ett nytt avsnitt varje måndag.
Varje måndag kommer det ett nytt avsnitt och vi närmar oss avsnitt 100 nu. Eller, ja, precis, jag vet inte när det här känns ut. Men...
Ska ni ha ett 100 avsnitt?
Ja, precis. Folk frågar det och jag blir så här stressad över det. Det så ska vi ju gifta oss snart, så det är ju allting vi tänker på. Så bara, ja, just det. Det kanske man skulle ha. Man kanske skulle fira och göra något speciellt. Men än så länge har vi inte kommit på. Jo, vi ska faktiskt gå på fotboll den dagen när vi sänder ut det. Och då är det ju, Martin håller ju på IFK Göteborg och jag är ju AIK-are.
Mm.
Så vi ska se när de drabbar samman på
de ska möta
i Göteborg. Precis.
Mm.
Det blir lite firande.
Får vi se hur det slutar.
Ja.
Ja, det kanske blir firande, eller det blir ju definitivt firande för någon av er.
Precis.
Inte båda två.
Ja, ingen av oss är så här orolig på något sätt. Men vi får se.
Ja, ja, men vad bra. Då tackar jag.
Ja, tack ska du ha.
Tack.
Ja, tack så mycket Maria. Jättespännande och intressant. Maria hade ju upplevt 4 stycken olika typer av kejsarsnitt egentligen. Vilket är helt fantastiskt eftersom vi tycker att det finns kanske 2 eller 3 egentligen olika typer. Men det kan ju vara lite så här hybrider. Om ni är intresserade av att höra skillnaden mellan olika typer av kejsarsnitt så kan ni lyssna på avsnitt nummer 5 av den här podden. Do you know what they call the cold upon cheese in Paris? Som är det enda poddavsnittet hittills utan gäst. Men där jag berättar dels om hur förlossningen går till, om hur jag jobbar och bland annat då definierar de skillnaderna på olika typer av kejsarsnitt. Välkomna tillbaka nästa vecka. Tusen tack för att ni har lyssnat och ta hand om er. Du har just hört podden Förlösande samtal med mig Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande_stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er.